God morgon. Vi närmar oss jul då om tillfälle ges. Vi verkligen får anledning att påminna varandra om ljuset som lyser i mörkret. Och som mörkret icke har fattat, icke fått makt med. De här hoppfulla tongångarna hörs också i profeten Jesajas bok. Hans budskap som stundtals är så väldigt upplyftande att läsa. Jag tänkte på några av de avslutande kapitlen här i Jesajas bok. Ska vi titta lite på kapitel 64. Åh, att du lät himmelen rämna. Det är profeten som är i stadig bön här till Gud. Talar till Gud. O, att du lät himmelen rämna och fore hit ner. Så att bergen skälvde inför dig. Liksom när ris antänds av eld. Och vatten genom eld blir sjudande. Så att du gjorde ditt namn kunnigt. Bland dina ovänner och folken darrade för dig. O, att du fore hit ner med underbara gärningar som vi icke kunde vänta. Så att bergen skälvde inför dig. Så här tycker profeten att han har anledning att bedja. Finns det anledning att bedja på det sättet, att tänka på det sättet? Och att du fore hit ner. Vi vet i vår tid något mer om världsaltets oerhörda omfattning än vad de visste förr. Men kanske de visste mer förr om Guds allmakt än vi vet nu. Och att du fore hit ner med underbara gärningar som vi icke kunde vänta, så att bergen skälvde inför dig. Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra förnummit, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig. Handla så mot dem som väntar efter honom. Vilken vers, hörni. Vi läser om den. Också. Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra förnummit, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig. Handla så mot dem som väntar efter honom. Det finns ju många gudar, det finns många herrar. Och inte en enda av dem kan man förvänta sig sådant av som av denne Gud. Denne Gud som Jesaja trodde på. Och du kom dem till mötes som övade rättfärdighet med fröjd. De som på dina vägar tänkte på dig. Du kom dem till mötes som övade rättfärdighet med fröjd. Öva rättfärdighet med fröjd. Fånga så av Guds ord, av Guds väsen, att det blir något naturligt för att öva rättfärdighet. Men se, du blev förtörnad och vi stod där såsom syndare. Så har vi länge stått, ska vi väl bli frälsta. Här är några verser som både handlar ju om rättfärdiggörelsen som en möjlighet och människans eländiga tillstånd som syndare som en verklighet, överhängande verklighet. Skulle rättfärdigheten istället kunna bli en överhängande realitet
istället för
synden och ogudaktigheten och ondskan. Faktiskt profeten antyder det här, men ser också väldigt realistiskt på sin situation, på människans situation, på sitt folks situation. Du blev förtörnad och vi stod där så som syndare. Så har vi länge stått. Ska vi väl bli frälsta? Så har vi länge stått. Hur är det med vår ställning? Hur förhåller det sig med vår, så att säga, ställning inför honom? Vi blev allesammans lika orena människor. Och all vår rättfärdighet var så som en fläckad klädnad. Vi vissnade allesammans så som löv. Och våra missgärningar förde oss bort. Så som vinden. Så mycket som man har ropat, tänk va. Historien igenom och i senare tider inte minst. Om rättvisa och rättfärdighet. Krävt rättvisa och rättfärdighet. Rättvisa. Och det har återspeglats i lagstiftning. Och det har återkommit i stora internationella konferenser och sammanhang, FN-stadgan och kommittéer och kommissioner och diskussioner och allt för att verkligen jobba sig fram till rättfärdighet och rättvisa. Men det blir tyvärr så, många gånger blir det inte så, att det handlar om till slut att stå där som helt bortgjord, om man får säga så då. Vi blev allesammans lika orena människor. Och all vår rättfärdighet var så som en fläckad klädnad. Vi vissna allesammans så som löv och våra missgärningar förde oss bort så som vinden. Men kyrkan då? Kyrkan, den kristna församlingen. De kristna församlingarna, skulle inte där vara, det är faktiskt frågan om, det är så att församlingen har ju blivit kallad av Gud. Och enligt aposteln ska församlingen vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Men gång på gång och igen och får vi höra om gräsliga syndafall och kyrkan, den kristna kyrkan, de kristna församlingarna står där många gånger så som bortgjorda, vissnade så som löv, våra missgärningar förde oss bort så som vinden. Hör här vidare. Ingen fanns som åkallade ditt namn, ingen som vaknade upp för att hålla sig till dig. Ty du dolde ditt ansikte för oss och lät oss försmäkta genom vår missgärning. Ingen fanns som åkallade ditt namn. Ingen som vaknade upp för att hålla sig till dig. Vakna upp, vakna upp. Det kan hända man vaknar upp mitt i natten. Man kan vakna ur en dröm, mer eller mindre angenäm. Man kan vakna ur en mardröm. Man kan vakna upp, vadå, man måste gå på toalett, vadå, man är törstig, man funderar lite, tankarna far fram och tillbaks. Men tänk att vakna upp och hålla sig till honom. Hålla sig till honom. Står i en saltasalm. Dock förbliver jag städse hos dig. Va? Vakna upp för att hålla sig till honom. Men Herre, Herre, du är ju vår fader, vi är leret och du är den som har danat oss. Vi är allasammans verk av din hand. Här kallar profeten Gud för fader. Det är ganska sällsynt i Gamla testamentet att någon gör. I Gamla testamentet så har vi det här uttrycket Herren, härskarornas Gud. Härskarornas Gud. Och det tolkas liksom allt emellanåt ganska så militant på något vis. Som att Gud är en härförare. En härförare är Gud. Han har en väldig här. Det finns en sida där som kanske kan vara... få en militant framtoning, får gärna det i Gamla testamentet. Men en fader, det är inte många av profeterna som kallar Gud för. Det kommer vi däremot att få möta i Jesus när han äntligen kommer i Nya testamentet. Det är han som lär om någon. Det som följer honom, det som tror på honom, att se Gud som far, se upp till Gud. Att uppfatta Gud som en far, som en far. Gud är far, fader vår, som är i himmelen. Var då ej så högeligen förtörnad här, och tänk icke vinnerligen på vår missgärning. Nej, se där till att vi alla sammans är ditt folk. Påminna Gud och påminna sig själv om något annat än det som kanske tyvärr är ganska överhängande och påtagligt. Var dig så högerligen förtörnad här och tänk icke vinnerligen på vår missgärning. Nej, se där till att vi alla sammans är ditt folk. Dina heliga städer har blivit en öken. Sion har blivit en öken, Jerusalem en ödemark. Ett profetiskt klagorop om något. Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, det har blivit uppbränt i eld. Och allt vad dyrbart vi ägde har lämnats åt förödelsen. Det här är verkligen en profet som är jude. Och som det judiska folkets vägnar frambär ett klagorop som i denna tid är högst aktuellt. Visste du det? Hur många skriftlärda judar saknar inte templet? Står vid klagomuren i Jerusalem och tänker på ett stort och härligt tempel som en gång stod där, som inte står där längre, som inte har stått där på århundraden och snart årtusenden. Men när Jesus kom, när apostlarna predikade evangelium, då fick de göra klart att det här med templet, det här med att vad Moses stadgade om gudstjänsten, det har sin andliga tillämpning. Det ska förstås på ett annat plan än som de gamla judarna förstod det. Även om en del gamla judar förstod det bättre än vi säkert. Att det är ett andligt tempel som Gud har i tankarna. Han vill att människorna själva ska bli ett tempel. Att själva, att, och aposteln Paulus understryker ju det här i första Korintierbrevet. Och vi upprepade tillfällen att de som tror på Jesus, de utgör ett tempel. I första Korintierbrevets tredje kapitel, ja, i vers 16 där. Vet ni icke att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Oh, vad allvarligt. Och i sjätte kapitlet läser vi detsamma nästan. Va? Vet ni icke i 19 versen att er kropp är ett tempel åt den helige ande? Som bor i er och som ni har undfått av Gud och att ni icke är era egna. Ni är ju köpt och betalning är given. Så förhärliga då Gud i er kropp. Här talar jag om ett Guds verk som Gud måste få utföra i den enskilda människans liv. Du måste ta vara på detta erbjudande. Lyssna in detta sanningens ord till liv för din ande. Bli född på nytt. Bli ett kärl. Bli ett tempel för den heliga ande. Det här är stora saker, underbara ting. Vi läser lite baklänges här i Jesajas bok. Och läser från det 63 kapitlet också. Sällsamma ting handlar det också om. Vem är han, står det här, som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är en mästare till att frälsa. Oj, det låter verkligen anspråksfullt. Vad är det frågan om här nu då? Någon ställer frågan då, varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Och få svaret i tredje versen. Jo, en vinpress har jag trampat jag själv alena. Och ingen i folken bistod mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förtörnelse. Då stänkte deras blod på mina kläder och så fick jag hela min dräkt nedfläckad. Ty en hämndedag hade jag beslutit och mitt förlossningsår hade kommit. Det här är gåtfullt, det är väldigt gåtfullt. Men det står om en vintrampare också i Uppenbarelseboken. När Uppenbarelsebokens oerhörda syner återges av aposteln Johannes, det synen han själv såg faktiskt. Då har vi ju synen om ryttaren på den vita hästen i 19 kapitlet. Och det står ju om honom bland annat, det står om mycket om honom. Det står att han trampar Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress i 15 versen. Och på sin mantel över sin länd har han detta namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Vidare i Jesajas bok 63 kapitel vers 5 då. Jag, säger han som talar här, säger ordet. Jag skådade omkring mig, men ingen hjälpare fanns. Jag stod där i förundran, men ingen fanns som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm och min förtörnelse understödde mig. Jag trampade ned folken i min vred och gjorde dem druckna i min förtörnelse. Och jag lät deras blod rinna ned på jorden. Det här är förskräckligt och det här är gåtfullt. Och jag vet inte om vi kan riktigt mäkta med och tränga in i vad det handlar om. Jesus talar ju om tider av prövningar som ska gå över världen. Han förutsäger att allt under det evangelium predikas och människor vänder sig till Gud, så kommer stora prövningar. Vi läser i Lukas evangelium kapitel 21 och verserna 10-11. Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det ska bli stora jordbävningar så och hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen. Det hör till den här slutfasen i världshistorien som Jesus talar om på Oljeberget. Medan profeten funderar på det här och på vilket sätt han nu gör det, så vänder plötsligt allting då I 7 versen i 63 kapitlet står det: Herrens nådegärningar vill jag förkunna. Ja, Herrens lov. Efter allt vad Herren har gjort mot oss. Den nåderike mot Israels hus. Vad han har gjort mot dem efter sin barmhärtighet och sin stora nåd. Ty han sa ju. Han sa, det är ju mitt folk. Barn som ej svika. Och så blev han deras frälsare. Hur kunde han plötsligt se det på det viset? Han som tidigare klagat sida upp och ner över avfall och bortvändhet, synd och förfall och elände. Ty han sa, det är ju mitt folk, barn som ej svika. Och så blev han deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem, därför att han älskade dem och ville skona dem, förlossade han dem. Han lyfte dem upp och bar dem allt jämt i forna tider. Så är det när Gud griper in, så är det när vi låter Gud, så att säga, avgöra saker och ting för oss. I all deras nöd, fast det är så mycket nöd, det är så djup nöd, det är så svår nöd. Så får Gud komma till, så förvandlas saker och ting. I all deras nöd var ingen verklig nöd, för hans ansiktes ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem förlossade han dem. Han lyfte dem upp och bar dem allt jämt i forna tider. Så är det när Gud griper in. Men, heter det då i 10 versen, men det var gensträviga och det bedrövade hans heliga ande. Det är ju det här som är så allvarligt vi inte gör, va? Det var gensträviga, det bedrövade hans heliga ande. Därför förvandlades han till deras fiende. Han själv stridde mot dem. Bedröva icke den heliga ande, skriver aposteln. Som ni har undfått. Så som en underpant. I Efesiebrevet. Vi kan läsa i Efesiebrevets 4 kapitel från vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras lemmar. Vredgas, men synda icke. Låt icke solen gå ned över er vrede och giv icke djävulen något tillfälle. Den som har stulit, han skäle icke mer, utan arbete hellre och uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist. Låt inget ohöviskt tal utgå ur er mun, utan allenast, endast det som är gott till uppbyggelse, där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det. Hör, endast det som är till uppbyggelse, där sådan behövs. Där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det. Och bedröva icke Guds helige ande, vilken ni har undfått så som ett insegel för förlossningens dag. Och vad stort är det här som Gud har gjort för oss. Inte bara det han gjorde i Gamla testamentet, underbara gärningar som ingen kunde vänta, utan det som följdes till fullbordan när Jesus, Guds son, tog stegen mot Golgata, dit han beledsagades våldsamt av romerska krigsmän som höll vakt om honom där han hängde på korset och led, höll vakt om honom. som vakar över hela skapelsen, kastade lott, dela hans kläder mellan sig, kastade lott om hans klädnad. Gud gjorde något stort, och när Jesus dog skedde sådana saker att till och med en av de här krigsmännen inte annat än kunde utbrista: sannerligen, denne man var Guds son. Det får vi också göra, häpet och förundrat, när Gud låter oss se verkligheten i Kristus så som den är. När våra ögon öppnas, eller våra öron så vi hör det glada budskapet. Eller